om vi är fem stycken, då blir det ju fem telefoner. Och alltså för mig är 500 kronor jättemycket pengar. Men det är det väl inte för andra människor.
Att ha tillgång till internet har blivit en förutsättning för att vara en aktiv medborgare. Men uppemot en miljon svenskar är aldrig eller sällan på internet. Och att inte ha råd är en sak som stänger människor ute. Du lyssnar på Nedkopplad, en serie i fyra delar med mig, Jenny Berntsson Djurvall. Många brev och samtal till redaktionen handlar om bank-ID. Det krävs allt oftare att vi legitimerar oss digitalt. Det kan vara i kontakten med 1177, Skatteverket och andra myndigheter. Men för att kunna identifiera sig digitalt måste man förstås vara ansluten till internet på ett eller annat sätt. I dagens utblick besöker vi Rwanda, som likt Sverige digitaliseras mycket snabbt. Där samlas myndigheter på en gemensam webbportal.
Irembo, portalen som kanske är själva symbolen för Rwandas digitala ambitioner. Det fiffiga är att man har samlat flera myndigheter under samma digitala tak, vilket sparar rwandierna många timmar av väntan vid annars spridda kontor.
Till skillnad från lite äldre teknik som tv och fast telefon så räcker det inte att köpa en dator eller smart telefon en gång för alla. Nya uppdateringar och program fungerar inte i äldre prylar. Till det kommer utgifter för olika abonnemang och tjänster. Så en förutsättning för att vara uppkopplad är att ha råd. Jag har träffat en pappa vars familj har svårt att få ihop det.
Ja, jag såg något som flög.
Tror du på strömstare eller?
Ja, det jag tänkte.
Vi ses i den mellansvenska stad där Johan, som egentligen heter något annat, jobbar. Han har lunchrast och spanar gärna efter fåglar längs ån.
Kan du börja berätta lite för mig hur din familjesituation är?
Ja, jag har fru och tre barn som är i tonåren. Två av dem går i gymnasiet. Och ja, vi hade väl inte knapert och knapert, men det är ju från löning till löning kan man säga.
Johan och hans fru är båda välutbildade och de har arbete. Men en dålig bostadsaffär för några år sedan satte dem i en svår ekonomisk situation. Och det de får offra, det är saker som kläder och någon utlandsresa har de aldrig varit på. Men den digitala tekniken är svårare att välja bort, berättar Johan.
Då var det här med alla apparater som man ska ha då. Och speciellt nu måste man ju ha bank-ID för det mesta. Annars är man ju helt utlåst. Och det blir ju en nätt liten summa till slut när man samlar ihop allt det här. När det gäller abonnemang och wifi och alla olika telefoner som ska kosta en slant. Det kan man ju köpa mycket begagnat, men då är det inte alltid att man kan ha bank-ID på dem. Ja, det blir ju pengar till slut i slutändan, tänker jag.
Ja.
Alltså för mig är 500 kronor jättemycket pengar. Men det är det väl inte för andra människor. Vänta, ska jag ta det. Ja, tjena. Ja, jättebra. Okej, hej. Min privata telefon är från 2009. Den är numera ett museiföremål. Och så är det en kontantkortstelefon också.
Ja,
så när pengarna är slut så är de slut. Ja. Och nu är de slut faktiskt.
Vadå, så nu kan man ringa dig men du kan inte ringa ut?
Ja, precis. Man kan ringa mig men jag kan inte ringa ut på den.
Har du koll på vad det kan kosta per månad att vara uppkopplad? Liksom att, ja, men telefoner, abonnemang, vad det nu mer kan vara. Man kanske vill ha någon streamingtjänst till barnen så de hänger med och sådär. Vad blir det liksom i månaden?
Ja, för oss är det nog 1500 kronor. Drygt i månaden. Men då har jag ingenting. Liksom. Så att Det kommer ju tillkomma det då när jag skaffar. Jag vet inte vad jag ska skaffa än, så jag har inte kommit in på den biten.
Nej.
Ja. Ja, det är mycket pengar.
Johan och hans fru har prioriterat tonårsbarnen, så de har smarta telefoner. Men att Johan inte har dator och smart telefon påverkar också hans jobb, säger han. Särskilt nu under pandemin.
Och där känner jag också att i och med att man inte har mycket privat så kan man halka efter lite i jobbet också. Så man, det är inte självklart för mig att fatta vad Teams var till exempel, som för andra människor. Eller Skype eller vad det nu var. Utan det fick man ju lära sig efterhand nu under pandemin här, hur det funkar. Och jag känner fortfarande inte riktigt att jag har full koll på, kanske, som andra har, hur det där funkar.
Det sa Johan, som egentligen heter något annat. Och samtidigt som Sverige har satt upp som mål att vi ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, så har vi inte gjort det möjligt för alla att ha råd. Mobiltelefon och internet ses inte som nödvändiga i riksnormen för försörjningsstöd. Alltså de riktlinjer som Socialstyrelsen slår fast och som sen kommunerna använder när de beslutar om det som förut hette socialbidrag. Och även om enskilda kommuner ändå har möjlighet att bevilja bidrag för digitala kostnader, så är det här en brist. Det menar Jörgen Ahlström från Digitaliseringsrådet.
Om man tittar på försörjningsstödet så finns det förvisso utrymme att ge bidrag till utrustning, abonnemang och så vidare. Men just riksnormen, som man ofta då hänvisar till, där finns inga skrivningar om digitalisering. Man tar liksom inte hänsyn till det liv som människor lever idag, är den känsla som man får när man tittar på det. Och det är också det vi har fått återberättat för oss i det arbetet. Så att vi efterlyser ju ett digitaliseringsperspektiv i de skrivningarna egentligen.
Det finns ju en ny riksnorm nu för försörjningsstöd för 2021, och där finns den inte med heller.
Nej, det är samma. Jag vill minnas att det inte är några förändringar och inga sådana skrivningar med några digitaliseringsperspektivet. Och det kan ju vara så att det egentligen, det skriver vi också i vår lägesbild, att det kanske är lagstiftningen som hindrar Socialstyrelsen från att göra det. Men då nämner vi även det att man, det här känns som en sån vägvisa, alltså att man borde även titta på lagstiftningen i så fall, i socialtjänstlagen och skrivningen som finns där. För att det sätter ju lite grann ramarna för hur man resonerar runt de här stöden.
Det sa Jörgen Ahlström från regeringens digitaliseringsråd, och reporter var Lena Pettersson. Du lyssnar på Nedkopplad i P1. I Sverige finns det nästan 1 miljon människor som står helt eller delvis utanför det digitala samhället. Men hur ser det ut på andra håll i världen? Nu ska vi till Östafrika och Rwanda. Landet har sedan många år tillbaka en medveten strategi för att bli ett IT-center i regionen. Vår Afrika-korrespondent Richard Myrenberg rapporterar.
Det gångna året och framförallt det senaste halvåret har det varit många covid-test för min del. För flygresor har betytt covid-test. Vid mina senaste resor till Rwanda så måste man till exempel kunna uppvisa ett negativt covid-test vid ankomsten. Och detsamma gäller när man vill flyga ut därifrån. Och det är då det skiljer sig från Sverige. Först går man in på landets centrala internetportal kallat Irembo och bokar en tid och betalar direkt online. Därefter åker man till Le Petit Stade, Kigali, och genomför testet. När man sen ska in på flygplatsen så visar man upp resultatet som man fått på mejlen, där det också finns en QR-kod. Koden skannas av med en iPad vid entrén och sen är det bara att gå in, förutsatt att testet varit negativt förstås. Det här är ett exempel på en digitalisering där Rwanda ligger före Sverige. Rwanda är litet som Småland men har en befolkning på omkring 13 miljoner. Det gör att alla former av infrastruktur är lite lättare att genomföra här än i större länder med sämre vägar. Och här har det funnits en medveten strategi sedan drygt ett decennium att bli ledande genom IT och digitalisering.
motorcycle taxi drivers in the Rwandan capital Kigali are back to work. But one thing is not as it used to be. Mobile payments are now mandatory.
Ett utmärkande drag för Kigali är alla dessa överallt förekommande motorcykeltaxis som far fram som getingar på gatorna. Numera så finns det en app som gör att färden betalas elektroniskt, lite som taxitjänsten Uber. Och i coronatider ses det som en fördel att inte behöva utbyta smutsiga sedlar. Dessutom så ser förarna det som en fördel att det aldrig blir tjafs om betalningen. Det går ju på en slags taxameter. Även bussarna i stan har numera ett kontantlöst betalningssystem. Och sen länge så finns det också flera betalsystem via mobilen som kan användas i mataffären, på bensinmacken eller vid den lilla kiosken. Faktum är att det var Kenya som var först med betalsystem över mobilen, långt innan Swish lanserades i Sverige faktiskt. Och i dessa covid-tider med nedstängningar har de digitala betalningarna ökat med flera 100% i Rwanda. Det beräknas att av landets 13 miljoner invånare så har drygt 4 miljoner tillgång till internet. Det låter kanske inte så mycket, men om man också räknar in antalet mobilanvändare så blir det lite annorlunda. De är runt 10 miljoner, alltså omkring 80% av befolkningen. Men åter till Irembo, portalen som kanske är själva symbolen för Rwandas digitala ambitioner. Det är en portal som man kan gå in på när man vill ha det mesta gjort faktiskt. Skattskrivning, ansökan om nationellt ID-kort, intyg om skilsmässa, ansökan om visum, bilbesiktning, ansökan om körkort, covid-test, betala trafikböter eller om man vill stycka av sin fastighet, för att ta några exempel. Och allt finns på tre språk, engelska, franska och Rwandas lokala språk Kinyarwanda. Det fiffiga är att man har samlat flera myndigheter under samma digitala tak, vilket sparar rwandierna många timmar av väntan vid annars spridda kontor. Men det här är fortfarande ett fattigt land där de flesta bor på landsbygden och alla inte har tillgång till en dator eller en smartphone. Men det har man också tänkt på. För runt om i landet så finns det tusentals agenter, små kiosker, som med relativt enkel mobilteknik kan hjälpa folk att få tillgång till portalen ändå. Allt för att uppnå målet att genom digital teknik förvandla samhället. Och Rwanda har kommit en bra bit på vägen.
Det rapporterade Afrika-korrespondent Rickard Myrenberg. I pandemitid har det blivit en debatt om hur man bokar covid-test och vaccinationstid på nätet. Det handlar om kravet på att legitimera sig digitalt. De flesta har hört talas om bank-ID. Det är en lösning som ägs av ett antal banker. Och en förutsättning för att du ska få tjänsten är att du har ett bankkonto. Du måste också ha ett svenskt personnummer. Och sen så måste du förstås ha en digital enhet, som en dator eller en smarttelefon. Mannen som vi kallar Johan har inte råd med nya tekniska prylar till alla i familjen. Han har ingen dator, ingen smarttelefon och därför ingen e-legitimation. Och som många andra så upplever han att det blir allt krångligare att klara sig utan.
Min privata telefon är från 2009. Den är numera ett museiföremål.
Men den där kan man inte ha ett bank-ID på?
Nej.
Har du ett bank-ID på någonting annat?
Nej, det har jag inte.
Okej, men då är det en hel del grejer du måste göra på något annat sätt. Vi andra använder kanske bank-ID så ofta att vi inte ens tänker på när vi använder det. Vad måste man ha det till?
För att kontakta CSN till exempel, där blir det lite envägskommunikation där jag kan fylla i ett formulär och skicka in min fråga och sen hämta ut det genom en kod, tror jag det var. Och likadant med min pension, där är man ju utstängd. Jag skulle göra ett sånt här covid-test i höstas och då skulle man ju ha bank-ID för 1177 där för att komma in, men det kunde jag ju inte. Och då ringde jag och då fick jag telefonnummer jag skulle ringa. Och de som svarade fattar nog inte riktigt problemet. Ja, jag blev rundskickad där ett tag. Till slut fick jag tag i någon som faktiskt kunde hjälpa mig då. Och se till att jag fick ett sånt här test uppbokat. Så det gick ju. Men det är många omvägar. Och många gånger är det ju envägskommunikation. Att jag kan kanske mejla in och så. Men det är inte alltid att jag kan få ett svar. Eller det komplicerar tillvaron. Och nu börjar det nästan bli helt omöjligt. Så att jag blir väl tvungen att skaffa en smartphone.
Ja, då får du, när du ska mejla, får du göra det på jobbet då eller?
Ja, på jobbet mejlar jag. Det är den datorn jag använder då.
Ja.
I smyg. På lunchen.
Ja.
Eller hur?
Ja. För, ja, så du räddas lite av ditt arbete och att du har grejer där.
Ja, det är ju den tillgången jag har liksom. Mm. Annars har jag ingenting.
Nej. Vad tycker du om att det är så här?
Jag tycker det är lite knäppt att man inte kan ringa längre. Och det är knappt man kan skriva brev heller. Men alltså bara att ringa hade ju varit okej. Men nu kan man ju knappt göra det. När det gäller att kontakta olika myndigheter. Du kan ju knappt ringa och boka en tid på vårdcentralen snart. Så, ja, det är absurt.
Ja. Man hamnar utanför på något sätt, eller?
Ja, man hamnar utanför. Man hamnar i ett utanförskap.
Har man en digital legitimation så kan man nå myndigheter dygnet runt och mycket i vardagen blir enklare. BankID är den vanligaste tjänsten och på senare tid har det kommit alternativ som inte är kopplade till bankkonton. Ett exempel är FrejaID. Det gör det möjligt också för människor som inte sköter sin ekonomi själva att skaffa ett e-lägg. Det kan ju till exempel vara personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demenssjukdom. Men fortfarande är det svårt för många att skaffa en e-legitimation. Post- och telestyrelsen har granskat det här i flera rapporter. De tycker att det behöver bli enklare. Ett problem är vem man ber om hjälp. Var hittar man app? Hur laddar man ner dem? Vilken smart mobil behöver man? Och så vidare. Tröskeln är fortfarande för hög för att många ska kunna skaffa sig digitalt ID. Det säger Andreas Richter som är chef för enheten för digital delaktighet på Post- och telestyrelsen.
Det är ett stort problem. Digitaliseringen går väldigt fort. Och en av premisserna för digitaliseringen är att alla ska med. Och det är en ambition att alla ska med. Och här blir det tydligare ju längre tiden går. Och framförallt nu när coronapandemin slog till, hur digitaliseringen är central och utanförskapet förstärks.
Det handlar inte bara om att komma åt det man söker på nätet. Allt oftare krävs också att man ska kunna legitimera sig digitalt för att få tillgång till bland annat offentlig service. I allt från sjukvård till att kolla sin pension.
Det blir ju en nyckel för att få tillgång till väldigt mycket i samhället idag. Det har varit en dominerande aktör här och den är väldigt väl fungerande för de allra flesta. Men det blir liksom flaskhalsen att ta sig igenom.
Att kunna legitimera sig digitalt underlättar livet för många. Men för de som står utanför det digitala samhället blir det ett hinder som det krävs en hel del för att ta sig över. Du kan behöva en smart mobil och veta hur du laddar ner en app. Och för att få tillgång till appar behövs bland annat en e-postadress. För BankID krävs också bankkonto. Det slipper man hos alternativet FrejaID. Men det alternativet går inte alltid att välja när man ska legitimera sig hos kommuner, regioner eller myndigheter.
Utan det är fortfarande så att BankID kan vara det enda sättet i vissa kommuner eller hos vissa aktörer att identifiera sig och signera. Här har regeringen kommit med ett förslag nyligen om ett auktorisationssystem som statliga myndigheter behöver ansluta sig till. Frågan är så att säga, den är under utveckling och man är medveten om frågan, men vi är inte där än att det går att använda olika alternativ. Så det är ett hinder för många.
Att det finns en hel rad aktörer på olika nivåer gör också att det blir svårt att få hjälp. Ingen har ansvar för hela kedjan.
Det handlar egentligen om att ansvarsförhållanden är ju inte enkla att lösa. Därför att till exempel om bankerna har en ambition att ta ett väldigt stort ansvar här, då kan de behöva ansvara för att hur gör man för att skaffa en smartphone? Hur gör man för att skaffa tillgång till Google Play eller Apple App Store och så vidare. Därför att BankID är bara en del av hela kedjan att vara digital.
För många som behöver hjälp erbjuder biblioteken i många kommuner den hjälpen. Men det kan bli känsligt när det handlar om frågor som exempelvis att ta kontakt med vården eller att betala räkningar.
Men för personalen så är det en utmaning att veta var går gränsen, hur långt jag kan hjälpa till och var kan jag hänvisa användare vidare. De behöver mer hjälp.
Sedan september förra året finns en lag som kräver att offentlig sektor ska ha webb tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Och i sommar kommer den att gälla även för appar. Det handlar om tekniska kriterier som ska garantera att personer med exempelvis en synnedsättning inte ska stängas ute.
Den reglerar någon slags lägsta nivå för vad som behöver göras. Den garanterar inte att alla kommer att kunna förstå eller navigera en webbplats, men den höjer nivån avsevärt.
Däremot finns det inget krav på att sidorna ska vara begripliga och lätthanterliga även för personer med begränsad digital vana och möjligheter. Post- och telestyrelsen har i flera rapporter kritiserat tillgängligheten vad det gäller just möjligheten att legitimera sig på nätet. Senast i en rapport som handlade om den digitala omställningen till följd av covid-19. Och Andreas Richter säger att samtidigt som digitaliseringen ökar tillgängligheten för många så bidrar den samtidigt till ett utanförskap för andra.
Men det får sådana här effekter om man går fram snabbt och inte faktiskt gör det med fullt ut med ambitionen att inkludera.
Det sa Andreas Richter, chef för enheten för digital delaktighet på Post- och telestyrelsen. Reporter var Lena Pettersson. Många lyssnare hör av sig om hur det är att leva i ett digitalt utanförskap. En av dem som inte vill ha internet är Sven Karlsson i Lund.
Det är ett medvetet aktivt val jag har gjort. Därför att jag har inte känt något intresse av och framförallt inte behov av internet. Jag har dessutom väldigt mycket andra viktiga saker att syssla med om dagarna, som till exempel mitt skrivande och litteraturen. Det tråkiga är att jag får betala som många andra ett pris för detta i min vardag. Att inte känna sig fullt ut delaktig i samhället och dessutom att bli ifrågasatt i många sammanhang. Att inte bli bemött med förståelse och respekt. Jag är väldigt upprörd över detta att alla ska med på tåget så att säga. Alla ska anpassa sig till ett digitalt liv. Jag ser det hela som en form av strukturell diskriminering. Social orättvisa.
Ja, jag behöver ringa till någon och så vet jag inte om hur jag ska få tag i telefonnumret. Och då tittar jag på min långa pappskiva här med stora telefonnummer som man ska kunna se även i mörker. Och så ser jag telefonnummer till alla närmaste städernas bibliotek. Och då ringer jag upp någon av bibliotekerna. Då säger jag, ursäkta, skulle du kunna ta fram telefonnumret till det och det? Ja, ett ögonblick. Nu ska vi se. Ja, det och det. Jaha, här har vi det. Så fort går det. Och jag heter Hanna Dahlström. Jag bor i Vättlösa socken i Götene. Jag är 74 år.
Du har lyssnat på Nedkopplad i P1. I nästa program träffar vi en man som driver åkerifirma, men det blir allt svårare när de digitala problemen hopar sig. Och så medverkar digitaliseringsminister Anders Ygeman. Programmet produceras av Lena Pettersson. Slutmixen gjordes av Magnus Larsson. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.